Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre Jesus, lär oss hur dyrbart äktenskapet och familjen är. Lär oss att hålla fast vid ditt ord och se din kärlek till oss. Amen. Vi ska idag studera den gammaltestamentliga texten som vi redan hörde, men vi ska koncentrera oss kring den senare delen av den här texten. Temat idag är ju Jesus helgar hemmet, och texten lägger grunden för det kristna hemmet och för äktenskapet. Gud skapar kvinnan och instiftar äktenskapet mellan man och kvinna. Vi ska alltså koncentrera oss på slutet av texten, och jag ska läsa den på nytt från vers 20. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sa mannen, äntligen, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna, utan att vara blyga för varandra. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens predikan har tre delar. Den första är hur Gud skapade människan till man och kvinna. Den andra handlar om äktenskapet. Och den tredje delen hur Jesus helgar hemmet. Vi börjar så med människans skapelse. Man och kvinna. Det är en underbar berättelse vi har framför oss. En berättelse som framstår otrolig för en modern människa. Och man skrattar ju ofta åt den också. Men den är viktig att läsa och ta emot som den är. För det här är en grundläggande beskrivning av det som sen blir stöttepelarna i hela vårt samhälle, äktenskapet. Då Gud skapade himmel och jord skapade han ur intet. Då gjorde han allt utan att det fanns någonting. Men när han skapade kvinnan, ja också egentligen när han skapade mannen, så tog han av det som han hade skapat. Mannen skapades av stoft från jorden, och nu skapar han kvinnan från mannen. Det står ju så här i andra kapitlet, sjunde vers. Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Det här verbet formade, det som folkbibeln använder, det är ett annat ord än det som står i första versen i första Mosebok 1. Bara, Gud skapade. På samma sätt så tog nu alltså Gud då av mannen när han skapade kvinnan. I det här fallet tog han ut ett av hans revben och byggde en kvinna av revbenet. Därför kan mannen säga, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Eva, som Adam kallade kvinnan, får alltså en helt annan relation till Adam än han hade till något av djuren som han hade fått i uppgift att ge namn åt. Han fann ingen hjälp av dem. De var inte hans like. Det lär oss att det finns en väsensskillnad mellan människan och djuren. Det här är viktigt att komma ihåg i dessa tider när man så ofta framhåller att människan bara är en livsform bland djuren. Det är utvecklingsläran som har kommit med tanken att människan är den längst utvecklade djurformen, men att vi i grund och botten är av samma väsen. Det är fel. Och den tanken ska med kraft motsägas. Människan fick i uppgift att råda över djuren. Så skapade Gud också uttryckligen boskapsdjuren som en särskild grupp av djur, och de fick redan från början som uppgift att tjäna människan. Men kvinnan och mannen är jämlikar. De är av samma kött och ben, men de är olika. Det här är väldigt viktigt att framhålla idag när man försöker sudda ut skillnaderna mellan man och kvinna och rent av påstå att det också finns andra kön än man och kvinna. Jo visst, vi kan väl erkänna att det finns sällsynta individer som är födda med avvikande egenskaper så att man inte har lätt att bestämma könet. Men det är verkligen ingen normal situation. Det är en sällsynt defekt. I de allra flesta fall kan man klart bestämma könet med hjälp av könsorganen. Det har människor runt hela jorden alltid känt till. Dagens idéer om ett tredje kön, eller många kön till och med, är naturvidrigt. Den danske bibelläraren Mikkel Vigilius har skrivit en viktig bok som i svensk översättning heter Kampen om könen. Den förmedlar vi också till salu. Han nämner där att det finns sådana som har kromosomfel, hormonfel eller andra fel i barnets biologi. Sådant är en följd av syndafallet på samma sätt som sjukdomar är följder av syndafallet. Sådant skapades inte människan från början. Människan skapades till man och kvinna. När Gud ska förse mannen med en hjälp skapar han inte en man till. Han skapar en annan varelse av samma kött och ben, men som samtidigt är helt olika honom. De är skapade så att de ska komplettera varandra. De passar samman. Olikheten mellan dem ger dem möjlighet att få avkomma, att vara fruktsamma, som Gud välsignade dem till. Att få barn och föröka sig var den grundläggande välsignelsen som Gud försåg människan med redan från första början. Och det är möjligt tack vare att Gud gjorde människorna till man och kvinna. Nu är det inte alla människor givet att få barn, även om det är det naturliga. Och Jesus själv nämner i en diskussion om äktenskapet att det finns sådana som inte kan gifta sig, eftersom de är födda sådana. Men en man och en kvinna kan i allmänhet få barn tillsammans, vilket aldrig en man och en man kan. Inte heller en kvinna och en kvinna. Vi ska alltså inte skratta åt berättelsen om hur Gud skapade kvinnan av mannens revben. Det är en viktig berättelse som också har en stark symbolik. Mannen och kvinnan skapades till gemenskap. Inte lika, men med samma värde. De skulle båda samverka till att råda över skapelsen och bruka den. Och de skulle bilda familj. Gud välsignade dem med fruktsamhet som hänger samman med att han gav dem sexuell dragning till varandra. Vi ska också notera en viktig detalj i slutet av vår text. Mannen och kvinnan var nakna, men de var inte blyga för varandra. När syndafallet hade skett blev det en förändring. Då kändes de att vara nakna. Och de kylde sig med fikonlöv tills Gud gjorde kläder av skinn åt dem. Sen dess blygs vi människor att visa oss nakna för varandra. Det är inte naturligt längre att vara nakna med andra människor, hur man än försöker göra det naturligt. Men före syndafallet var det helt naturligt. Sexualiteten har skapats av Gud som något gott. Det är inte så att kyrkan har hittat på att det här med sexualiteten är något smutsigt. Det är naturligt, men det har sin plats. Det hör till äktenskapet. Där, och bara i äktenskapet, är nakenheten naturlig. Allt annat kallas otukt. Vi ska så gå in på att studera äktenskapet lite mera utifrån den här texten. Den viktiga och grundläggande undervisningen finns just här i skapelseberättelsen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Alla kulturer har traditioner om hur man ingår äktenskap. Det är bara i vår tid som man har frångått det naturliga. Man har övergett den skapelsegivna grunden genom att tillåta samliv i olika variationer. Men i den här texten finns det tydligt tre ingredienser som alla tre hör till äktenskapet. Det första är: därför ska en man lämna sin far och sin mor. Det här är det offentliga vittnesbördet om att två personer, en man och en kvinna, har ingått en ny relation som är skild från de tidigare familjebanden. Vigseln är en offentlig händelse, ett vittnesbörd i samhället. Att bara flytta samman är inget sådant vittnesbörd. De två som gifter sig flyttar till en ny bostad, de har nu sin närmaste koppling till varandra och inte längre till föräldrarna. Det är därför som ett gammalt talesätt säger att det är nyttigt att nygifta ska bo så långt från sina föräldrar att man måste ta på sig kappan för att gå och hälsa på dem. Man ska inte längre vara beroende av sina föräldrar och fråga dem till råds i allt, utan man ska lämna dem för att bilda en ny relation. De äkta makarna har den mest intima relationen inbördes. Och det andra: och hålla sig till sin hustru. Det här beskriver troheten som i det urgamla vigselformuläret utsägs med löftet: i nöd och lust in till döden. Man håller ihop fast det kan bli svårt ibland. Att skilsmässa förekommer och kan bli nödvändig hör till syndens följder. Också Jesus nämner det som tillåtet i vissa fall, som han gör i Matteus 19. Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Det är synden som är orsak till att det i vissa fall kan bli nödvändigt att skiljas. En sådan orsak nämns av Jesus: sexuell synd. Om någon begår äktenskapsbrott, alltså har sexuellt umgänge med en annan vid sidan av äktenskapet, har äktenskapet redan brutits. Att då få en offentlig skilsmässa är bara en bekräftelse av det. Då ska man inte gifta om sig. I äktenskapet har man redan blivit ett kött. Om man begår otukt blir man ett kött med en annan, och det är ju motstridigt. Man kan inte bli ett kött med flera. Och det betyder alltså att man bryter sitt äktenskap, och därmed är det förbjudet för en frånskild att gifta om sig. Likväl måste jag nämna att här finns ett undantag som de lutherska fäderna har skrivit in i våra bekännelseskrifter, i skriften Om påvens makt och överhöghet. Den lyder så här: orättfärdig är också den förordningen som vid äktenskapsskillnad förbjuder den oskyldiga parten att gifta sig. Vår tids oreda, där man lever tillsammans utan att gifta sig eller där man skiljer sig för att man inte längre finner mening i sitt äktenskap eller vill se om efter något nytt eller för att man helt enkelt blivit kär i en annan. Det är exempel på den yttersta tidens kärlekslöshet. Gud ville livslång trohet mellan man och kvinna i äktenskapet för att man skulle ha trygghet och inte riskera att bli övergiven för att man inte är till behag för den andra. Och inte minst för att barnen ska ha trygghet. Om man lovar varann kärlek är det ett löfte att hålla ihop i nöd och lust ända tills döden skiljer dem åt. Det är på den grunden man vill leva, inte att man själv känner sig tillfredsställd. Så har vi den tredje aspekten. Vi ska bli ett kött. I första hand anknyter det här till välsignelsen att bli ett för att föra släktet vidare. Alltså att förenas sexuellt i den mest intima gemenskap som finns mellan två människor. Gud har åt de flesta människor gett sexualdrift från en viss ålder. Och det är en av människans starkaste drifter. Den lusten är en välsignelse, för tack vare den för släktet vidare. Men den ska brukas inom ramen för det som är Guds avsikt. Sexualdriften är inte till för att tillfredsställa de egna lustarna, utan för att berika äktenskapet. Och för att människorna ska fortplanta sig på jorden. Den naturliga följden av sexuallivet är att barn blir till. Barnen behöver en trygg miljö. De behöver veta att föräldrarna håller samman. Ibland kan den här tryggheten skadas och det beror återigen på syndafallet. Sjukdomar och död kan upplösa äktenskapet och göra barnen fader eller moderlösa. Ibland kan en olycka drabba och vi påminns åter i vår tid om att krig kan vara orsak till att barn blir faderlösa. Men barn ska inte berövas sina föräldrar för att de inte kan dra jämt. Att bli ett kött har också en djupare betydelse än enbart den sexuella relationen. För att den relationen ska vara fullgod behövs också en tillit och omsorg om varandra. Det är en själsrelation som ser förbi det egna själviska begäret. Det är det som vi kallar kärlek. Äkta makar ska vara ett stöd för varandra. Kärlek är ingalunda detsamma som det kroppsliga begäret, utan en omsorg som vill ge makan det bästa man kan prestera. Och där har vi alla som är gifta något att sträva efter. Där behöver vi se på Jesus och hans kärlek till församlingen som föredöme. Därför är det också en av syndens följder att barn blir till utan att ha en god inramning av äktenskapets trygghet. För att kunna leva ut sina lustar har människan hittat på ett sätt att kunna skydda sitt eget liv, att förverkliga sig själv. Abort, som är mord på ofödda, värnlösa barn. Tyvärr används abort ofta som ett redskap att omintetgöra följderna av en syndig relation. En synd leder till en annan synd. Här måste vi också helt kort säga något om det som har blivit en vattendelare i många kyrkor idag. HBTQ-frågorna, eller någon annan kombination av de här bokstäverna. Hur ska vi förhålla oss till dem som inte dras till personer av det motsatta könet, utan till det egna könet? Det skulle föra för långt att här idag studera frågan ingående. Det finns en bra bok som den intresserade kan hänvisas till som tar upp frågan på biblisk grund. Den heter HBTQ och Bibeln, skriven av Anders Järnmar. Kort ska vi säga att Bibeln här är glasklar. Det sexuella samlivet är för man och kvinna i äktenskapet. Och äktenskapet är inte mellan man och man eller mellan kvinna och kvinna. Så till den avslutande delen. Jesus helgar hemmet. Vi ska sammanfatta dagens tema med att visa på den väg Jesus anvisar när det gått snett. Vi har konstaterat att vi lever i syndens värld. När jag gick i skolan och lärde mig Guds 10 bud tänkte jag att det åtminstone finns ett bud som jag inte har brutit mot. Det 6:e budet. För jag har ju inte varit gift och jag har inte brutit något äktenskap. Men sen har jag lärt mig att äktenskapsbrott ligger oss mycket närmare än så. För Jesus har lärt oss, enligt Bergspredikan Matteus 5. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Synd är inte bara handlingen utan också begäret. Vem kan där svära sig fri från synden mot det 6:e budet? Vår tid innehåller så mycket frestelser. Vi blir nog alla dömda inför det här ordet. Jesus talar sedan om ögat som förleder till synd. Riv ut det om det förleder dig till synd. Genom ögonen kommer begäret in i vår själ. Och genom vår tids moralupplösning, inte bara genom synsinnet, så kommer allt så nära. Vi har så lätt att glömma vad Gud vill, när de flesta omkring oss inte alls bryr sig om hans vilja. Det hör till den yttersta tidens lidande att de kristna kommer att tvingas leva annorlunda än de andra, och också bli föremål för förakt och hån. Men vi vet också att Jesus helar dem som hamnat snett. Han har varit frestad i allt som vi. När vi lider under orena begärelser, då kommer han och vill hjälpa oss. Låt inte blicken gå bort från Jesus. En av texterna för den här söndagen berättar om, ja det är den som vi läste som evangelietext. Den berättar om hur Jesus möter den samariska kvinnan som har levt i otukt med flera män. Men hur han upprättar henne och rent av gör henne till ett redskap för evangelisation i Samarien. En annan gång kallas han som domare när en kvinna tagits på bar gärning med äktenskapsbrott. Han dömer henne inte, men han säger, gå och synda nu inte mer. Det här står i Johannes 8. Därför kan jag också säga till dig som är misslyckad i ditt äktenskap, till dig som kämpar med ditt kött, som ansätts av frestelse och ondlusta. Dina synder är förlåtna, för Jesus bar dem alla på korset. Gå sen till Jesus och lära av honom. Hör hans ljuvliga ord om förlåtelse och låt honom sedan upprätta dig. Låt honom bli mittpunkten i ditt hem. Låt hans ord rikligt bo ibland er. Rent konkret behöver vi inrätta våra liv så att vi dagligen umgås med Guds ord och använder tid till bön. Det är så välsignelsen kommer in i våra hem, också fast vi så ofta misslyckas och får vända tillbaka till korset i ånger och bekänna våra synder. Och så får vi lyssna till hans vägledning, som till exempel i 1 Korintierbrevet 6. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Amen. Vi ber. Jesus, i din vård mig tag. Jag ditt barn vill vara. Följ mig, led mig varje dag. Skydda i all fara. Ensam villas jag så fort bort från rätta vägen. Jesus, håll min hand allt fort, sluten i din egen. Du, Jesus, har att ge mer än jag kan tänka. Liv och kraft, förlåtelse, vill av nåd du skänka. Amen.